halsen och internet mer eller mindre i fickan så har vi äntligen fått ordning på diverse teknikstrul och hunnit prata tacos, precis som man gör på en tisdag. Nu kör vi. Hej Daniel!
Hej Daniel!
Hur står det till?
Fullt ös. Jag har inte hunnit tänkt på hur man mår egentligen för att jag har ju fått hem massa nya teknikprylar.
Oho! Nice. Är det bara det du har fått hem?
Nej, jag har ju fått hem så mycket andra fina saker också.
Ja, men det tar vi sen va?
Ja, det tycker jag. Vi håller lite på den.
Det tycker jag verkligen också. Annars då? Förutom att teknikprylla. Är det någonting du vill dela eller någonting du ska ta senare också?
Ja, jag vet inte. Så snabb som jag är i huvudet idag så kommer jag på allting efter vi har spelat in. Men...
ja.
Men du som är lite snabbtänkt... Hur mår du?
Oh. Hur mår jag? Ja, just det där man tänker efter. Jo, men nu ska jag väl säga att jag mår bra. Alla mina förkylningar är över. Jag har faktiskt börjat smått att träna efter... Jag, inte bara att jag kan träna. Jag får träna också. Jag har ju börjat springa hos... sjukgymnasten på grund av att jag har någonting som heter, ska jag se för jag kan uttrycka, uttala det här fina, tokantri tror jag det heter. Det innebär att man har en inflammation i pubisområdet. Fast det, utan du vet, i bäckenet, så du vet hur bäckenbenet ser ut, så i mitten där så liksom är det en öppning, så att säga. Om du tänker, du vet hur det ser ut eller? Det är alltså inte i rumpan, utan det är bäckenet vid benet. Där har jag haft fått en inflammation som är, så här är det då. Det är två sorters människor som får den här typen av skador. Det är antingen då elitidrottare eller väldigt gamla människor. Sen säger jag inte mer om det. Får ni bestämma själva vad ni tycker. I vilket fall som helst. Jag har alltså inte fått och inte kunnat springa på sen i november. Då jag även då blev påkörd. Och fick foten överkörd. Och den har ju haft ont i. Den har fortfarande lite ont i också. Men nu har jag liksom börjat springa hos sjukgymnast en gång i veckan, fått lite övningar och äntligen har jag fått börja springa. Jag får springa så länge jag vill och så länge det inte gör ont. Det får kännas för det, men det får inte göra ont. Och mitt första pass, då la jag av nästan vid 3 kilometer för det gjorde det ont. Mitt andra pass, då tänkte jag, ska jag försöka ta det här nu och se om det liksom går. Då tänkte jag att jag försöker. Och jag lyckades inte springa ens 5 kilometer. För att jag orkar helt enkelt inte. För jag var så jävla ur kondition är jag just nu. Alltså det är ju inte bara det att jag har liksom inte kunnat och fått träna på det sättet. Vi har ju passat på under den här tiden gå upp i vikt också det senaste halvåret. Så att jag har ju liksom gått upp 10 kilo på det senaste halvåret.
Ja.
Som jag inte kunnat göra det här. Så att ja. Så ligger det till och så, ja.
Och jag misstänker att högre vikt är ju inte bra för vare sig kondition eller pubeshål.
Nej, det är det ju inte. Så att, nu är det mycket att ta tag i om man säger så. Så därför äter jag ölkorv. Det är bra för pubeshålen.
Jösses, vad ska det här ta vägen?
Ja, jo, det är väl frågan om. Ja, det är väl vad jag sysslar med nu för tiden förutom att jobba då. Ja, men alltså. Vad jag har gjort teknikmässigt kommer vi få reda. Ja, det tar vi också sen.
Ja.
Det är mycket som ska göras sen. Ja, men det är ett av huvudämnena som vi kommer att prata om. Så att det kommer alla få reda på. Vad är det för prylar du har fått hem då som är så roligt?
Ja, men jag har ju fått hem, eller? Jag har fått hem min 3D-skrivare.
Ja!
Jag sitter ju och skriver dag som natt.
Okej. Okay.
Tanten låg bredvid mig när jag kom in. Ja, jag sover ju rätt lite nu. Jag kom in 1:30, 2 någonting. Ja, det var ju en vardagnatt i alla fall. Och Så vaknade hon till och så bara, vad är det som låter? Nej, jag skriver ut.
Ja.
Nej, det...
ja, de är ju inte världens snabbaste heller.
Nej, de är rätt snabba tycker jag. Och jag menar, det blir ju jättebra resultat.
Ja. Vad har du skrivit ut för roligt hittills då?
Jag har skrivit ut ett flygplan. Jo, men det är faktiskt rätt otroligt. Ett litet flygplan som, ja, men precis som man viker pappersflygplan, fast det här skriver man ut och så kastar man det och det funkar jättebra.
Okay, ja.
Jag har skrivit ut en sån här liten grej som man lägger på en golfboll och kan skriva så att alla golfbollar ser likadana ut, så jag vet att det är mina golfbollar. Och alla andra vet jag också när de hittar dem, när jag slagit bort dem.
Ja.
Sen det jag har haft mest nytta av, det är att jag har ju skrivit ut såna här dividers, heter det på engelska. Det är ju, jag har ju såna här förvaringslådor i jobbet. Och då är det ju stora lådor och de kan man dela av liksom diagonalt en gång bara. Men jag är ju inte så intresserad av att ha med mig liksom 100 skruvar varje. Jag vill ju kanske ha 15-20 skruvar varje. Så då har jag gjort liksom kors som delar av dem så att det blir fyra lådor istället för, ja, två då. Mm.
Du har inte skrivit ut det här systemet som finns som man kan göra till både i möbler, alltså byråer och grejer. Det finns ett helt system.
Ja, ah, du
tänker... Jag kommer inte ihåg vad det heter.
Jo, du tänker på Ikeas... Jo, jag har sett och kollat på det alldeles för mycket.
Ja, nej, men du har liksom en ram du skriver ut. Sen har du olika lådor som du stoppar de här ramarna.
Ja.
Jag måste... Vet du vad jag menar då?
Ja, jag... det är väl Ikeas de heter. Det är nog svensk bokstav med.
Alltså är det? Ja, det kanske det är. Jag vet inte. Jag vet bara att jag har sett många av dem, många YouTubers som har 3D-skrivare skriver ut de här. Ja. Bland annat Linus Texttips. Och...
Skådis tänker jag på. Eller Skadis som det står på alla engelska sidor.
Det kanske den heter. Jag vet faktiskt inte. Eftersom att jag inte har en 3D-skrivare så har jag liksom inte engagerat mig och kom ihåg vad det heter.
Nej, men det går att göra jättemycket. Och jag menar, jag har ju gått ifrån att handla snabbmat till att handla filament istället.
Ja, det blir man faktiskt smalare på.
Ja, det blir man. Det är ju inte så bra för alla mikroplaster i kroppen kanske, men jag äter ju inte det, så att det ska nog inte vara någon fara. Nej,
precis.
Nej, sen har, jag ska börja. Jag har skrivit ut massa andra roliga, en sån här... Jag är så jäkla dum, jag hatar ju oljud. Men ändå så skrev jag ut någon sån här dödsvissla som låter som att det är någon som skriker och något annat ljud. Du vet här, när man var liten så hade man ju ett grästrå mellan händerna och det lät illa. Ja. Nu kan man ju tillverka det i 3D-skrivaren istället och det låter ännu värre.
Okej. Okay. Ja, lite roliga grejer får man faktiskt hålla på med också. Ja. Inte bara de nyttiga.
Nej, det finns massor att göra. Mer kommer det bli.
Jo, jag vet, det finns ju den här sidan med massa ritningar och grejer som jag inte heller kommer ihåg vad den heter.
Ja, nej, det finns massor. Jag använder ju en som heter Maker World.
Kanske så den heter. Ja. Jag kommer inte ihåg. Ja, någonting med Maker heter den.
Ja, och det är så bekvämt. Man kan bara sitta och scrolla och så hittar man någonting man vill ha. Då trycker man på en knapp och skickar det till skrivaren och vips, så kommer det ut lite plast.
Ja, det är ju skitbra.
Ja.
Ja. Okej, okay, ja. Vi har lite, egentligen så är det ju inte lyssnarrespons, utan vi har ju ett svar på förra veckans tävling som vi hade.
Ja.
Vi har ju bara fått, hur många svar har vi fått? Vad ska vi räkna? En, två, tre, ett.
Yes.
Svar. Ett svar har vi fått, och det är från Anders, och han svarar så här. Hej, jag tror drycken i podden är citronte. Med vänlig hälsning, Anders. Och vet du vad, Anders? Du har så fruktansvärt fel du bara kan. Drycken jag drack förra gången, det var faktiskt... Vad var det för något? Kommer du ihåg det?
Ja, för jag hatar det. Det är någonting med ingefära. Nej, fläder! Nej. Fläder är det. Det finns två saker jag hatar att dricka. Det är ingefära och det är fläder.
Okej, okay. Ja, just det. Alldeles riktigt. Fläder, det var... Fun Lights nya flädersaft som jag drack. Men eftersom att vi bara har fått ett svar så tänkte jag så här att vinner man inte på walkover då?
Det är klart man gör.
Ja, så att Anders, skicka storlek till oss på redaktionen linuxfika.se så får du priset som vi kommer prata om sen. Nu har vi avslutat det någonting med storlek.
Ja.
Ja, så att, ja. Men vi tar det sen. Efter nyhetssvepet då kanske. Då börjar vi med att Gnome har släppt version 50 av sitt vad heter skrivbordshanterarsystem. Och det har kodnamnet Tokyo. Vet du varför det har kodnamnet Tokyo?
Nej.
Det är nämligen så att normalt sett så brukar det ha namn, kodnamn efter vad den årliga Gnome-konferensen GUADEC hålls. Men i år så är det den lokala arrangören Gnome Asia Summit 2025 som har fått den stora äran. Alltså har den fått namnet Tokyo.
Ja, det ser jag.
Japp. Och det här är ju faktiskt början på det stora kosläppet nu i vår här. Vi kommer att få Fedora 44, vi kommer att få KDE 6.7 tror jag det är till och med, va? Om jag minns rätt. Och lite annat, Ubuntu 26.04 och massa annat kommer att komma här nu i vår. Så därför så är det faktiskt lite tunt på nyhetsfronten överlag. Men återgår vi till Gnome 50 och den allra största nyheten då i Gnome 50 är att det är den första versionen som helt och hållet saknar stöd för skärmservern X11. Så nu är det endast Wayland som gäller om man kör Gnome 50. Andra förbättringar, det som är lite roligt då med Gnome 50 det är att mycket av de nya grejerna är det som användarna själva har sagt att de vill ha förbättrade. Och Gnome har lyssnat och agerat efter det och lagt till dem helt enkelt. Så därför har vi fått förbättrat stöd för variabel uppdateringsfrekvens och fraktionerad skalning. Uppdateringsfrekvensen förkortas VRR bland annat. Och istället då ska vi se här. Den fraktionerade skalningen har förbättrats då i Gnome 50 med bugfixar, ökad stabilitet och förbättrad användarupplevelse. Vissa distributioner har ju faktiskt aktiverat med funktioner tidigare eftersom att det har funnits i någon typ av beta-version. Jag har det aktiverat också på grund av att jag använder ett tillägg som heter, är det tillägg eller är det refine och använder som, ja, nu, i alla fall, jag använder en app för att aktivera det i alla fall. Och förutom, nu kan man ju då, har man som jag då en högupplöst skärm med 120 Hertz uppdateringsfrekvens så har jag nu då variabel uppdateringsfrekvens. Alltså ju mer bild som rör sig på skärmen desto mer högre uppdatering gör den. Och den då fraktionerade skalningen då går istället för att bara kunna ha den på 100 eller 200% som det var tidigare så kan du nu välja ifrån i olika skalor ifrån 100 till 200 upp till över 300% med bland annat 125% eller 150%, 166% och så vidare. Det är bland annat det som är nytt. Sen är det för prestandaförbättringar för dig som har en Nvidia grafikkort. Och ett bättre färghanteringsstöd med version 2 för Wayland. Och vad har vi mer? Ja, det är väl det som man kan säga just nu. Och Gnome 50 är ju som sagt var släppt och den första distributionen som kommer att få det, eller de första distributionerna, är ju då som jag redan har nämnt då, Fedora 44, OpenSUSE, Tumbleweed och naturligtvis Arch Linux är väl de jag kan komma på så, som kommer att få det först. Jag sitter här och väntar på att jag ska få det också. Du är ingen grundkille.
Nej, det har jag tyvärr aldrig varit.
Nej, okej. Du behöver inte säga mer om det.
Jag sitter där och är sur istället.
Jaha, varför då?
Ja, jag kanske har gått miste om någonting.
Ja, jo, det ska det vara.
Jag har ju jämt i massor av år kört XFCE.
Ja.
Men ja, jag fann KDE till slut.
Mm. Det kan man också använda. Mm. Sen har jag faktiskt tre nyheter som jag tänker slå ihop lite. För att de ingår i samma, vad ska man säga, programfamilj. Eller typ av program. Och då är det GIMP, videoredigeraren OpenShot och Krita. Då är det så att GIMP har släppts i version 3.2. Och den stora nyheten där är att den är släppt med icke-destruktiv redigering och vektorlagar. Nu är inte jag någon bildmänniska på det sättet. Jag är väldigt simpel i mitt användande när det gäller redigera bilder. Så jag tänkte säga så mycket mer om det. Och detsamma är ju då med videoredigering. Det är inte heller min stora grej. Men OpenShot har i alla fall släppts i version 3.5. Och det är med ny standardtidslinje och integration med något som heter Comfy UI AI. Ingen aning vad det är för något, men det låter som en AI-grej. Och Krita har släppt två versioner. Det är version 5.3 och 6.0. Och då har de en ny textmotor och stöd för Wayland HDR. Så att de som är bildmänniskor och videomänniskor har lite nya verktyg här att leka med. Någonting du använder någon av de här?
GIMP använder jag faktiskt.
Ja.
Jag är ju inte så duktig på det, men jag tycker det är väldigt kompetent och väldigt, väldigt bra. Och även det är bra för att jag tycker det är väldigt simpelt att hålla på med det lilla som jag använder det.
Mm.
Det finns ju många andra program som kräver en väldigt stor, ja, det är en väldigt hög tröskel innan man börjar fatta det, men GIMP är ju simpelt. Och man kan ju göra det hur avancerat som helst, men nej, men det gillar vi.
Mm, jo, men jag använder ju också GIMP till en viss del för lite små redigeringar av bilder och så vidare, men alltså jag är väl en amatör när det kommer till den biten. Så att ja, så är det. Ja, då har vi kommit till ett av veckans ämnen. Vi har två idag.
Ja.
Då är det så här att Daniel, du har ju äntligen valt en Linux-distribution som vi har haft hängande här nu. Vad är det? Två avsnitt, va?
Ja, eller jag har valt och valt. Jag har testat. Jag fastnar ju vid en gammal hedlig distribution.
Ursäkta, jag hörde inte för jag fick ett samtal här nu som stängde av.
Vad jobbigt. Svara och be dem ringa en annan tid.
Nej, jag stängde av dem. Ja. Jag får ringa tillbaka sen.
Ja.
Ja, en gång till.
Jo, jag kör ju... Jag halkar ju tillbaka i träsket. Jag har ju provkört den du tänker på. Men den jag har på min main-dator nu, eller min main-Linux-dator, det är ju Tuxedo, såklart.
Okej. Okay. Så det blev ingen svensk distribution då alltså?
Jo, jag ska ha det på min andra Linux-dator.
Aha. Mm.
Och där har vi faktiskt också en liten nyhet för bara för två dagar sedan. Vi säger den 22 mars så släppte han en ny version av Xton Linux som heter 260322. Okay. Och den heter X-Lite.
Ja. Mm.
Så det är väl den jag ska provköra och testa riktigt hårt.
Okej, okay. Ja, jag trodde du hade kört någon här nu som man skulle få en recension av hög kvalitet av det, men...
Ja, jag fick ju vänta så länge på min KVM-switch och massor av teknikstrul och allting, men jag har kommit en bit på väg i alla fall. Jag har ju testat lite grann och det ser väldigt, väldigt lovande ut.
Okej, okay, ja, men det, ja, då fortsätter vi ju med den cliffhängen helt enkelt.
Jajamensan.
Daniels Linus. Men du kör Taxido som vanligt nu?
Ja, ja, alltså, den funkar ju så bra.
Ja, jag tycker den är lite tråkig, om man ska säga så. Men det är bra. Linus, det ska vara tråkigt, ja, faktiskt. Då är det en bra distribution.
Ja, ja, men eller hur? De brukar säga, ja, att jag är tråkig, så jag måste vara bra då.
Yep. Jag tänker inte gå vidare på det.
Du håller med bara.
Jag bara håller, ja, med, ja. Alldeles riktigt. Ska vi gå in på vårt andra ämne nu redan då, alltså?
Ja, det blev ju liksom ett ämne i två, kan man väl säga.
Ja, precis. Det är ju så att jag har ju också bytt Linux-distribution. Jag har ju tidigare, och jag är fortfarande ett fan av Fedora, som jag har kört väldigt mycket. På grund av att det är ingen rullande release, men det är den semirullande, kan man säga. Den uppdateras varje halvår och du får alltid tillgång till de nyaste paketen och programmen och så vidare. Men det som har irriterat mig, eller stört mig lite, alltså det har varit lite gnagande sådär, det är ju det här med världsläget som är just nu. Och Fedora är ju faktiskt, även om det är öppet och fritt och hela världen är med och bidrar till dessa distributioner, så är det ju grund och botten en amerikansk distribution. Så då, ursäkta, då tänkte jag att jag vill ju ha en europeisk distribution. Och någon som alltid har legat liksom lite, sådär, lite, lite och lurat och liksom bara legat här och bara funnits, är ju också en av de här riktigt gamla distributioner. Och det är SUSE, och då pratar jag om OpenSUSE. Så att jag har alltså den senaste tiden installerat och testat OpenSUSE, och alltså ärligt talat, jag har blivit förälskad i Linux igen efter jag började med det här. Men jag tänkte att vi börjar från början. Till att börja med, installationen skiljer sig på OpenSUSE från de flesta andra installationer. Precis som med Arch så har du ingen live som du kan testa först. För att testa OpenSUSE så måste du alltså installera det. En andra skillnad är att du inte har olika installationer beroende på skrivbordsmiljö. Som exempelvis Fedora har ju då Fedora Desktop som är Gnome, och så har de Fedora KDE som är KDE och så vidare. Utan skrivbordsmiljön väljer du i installationen. Alltså det här är precis som på den gamla goda tiden, när man liksom på 90-talet och början av 2000-talet, när man började med Linux, eller jag började med Linux, då var det liksom en typ av installation och då valde du där inne. Du har däremot ett par olika installationsalternativ. Tumbleweed är den rullande versionen och den jag använder. Sen har du Leap, den stabila versionen, som då gör reguljära versionssläpp som alla andra. Och för närvarande är det då version 16 som gäller. Sen har du fem stycken så kallade specialversioner. Du har MicroOS, MicroOS Leap. Och MicroOS är en så kallad oföränderlig version av Tumbleweed. Och som du kanske förstår då, så är MicroOS Leap detsamma fast för Leap. De här är ju tänkta på att användas som server-OS. Sen har du två andra som heter då Kalpa och Aeon. Båda de två är också oföränderliga rullande versioner av KDE. Båda två är då oföränderliga och rullande versioner med KDE och respektive Gnome som skrivbordsmiljöer. Men det man inte ska bli avskräckt av, det är att det står experimentell på kalp om man vill testa. Och att Aion bara ligger som en liten extern länk strax under båda funktion. För båda funkar och är stabila att köra i dagligt system. Det är alltså om man går in på OpenSUSE hemsida så kommer man ner till MicroOS och så där har du Kalpa. Och sen under de här rutan som är med de experimentella systemen så har du en liten länk till Aion som idag är i en release-kandidat, står det väl på den har jag för mig. Det är typer av installationer man kan göra med OpenSUSE. Och jag har då som sagt valt den rullande releasen Tumbleweed. Det innebär att jag hela tiden ligger i framkant med de nyaste paketen och de nyaste installationerna. Som just nu så ligger jag ju på 6.19-versionen av Linux-kärnan. Men det som är bra då med själva OpenSUSEs rullande version, de är inte som Arch på det sättet att de bara släpper alltihopa och så får du liksom sköta det själv, utan de kontrollerar alltihopa så att det finns en viss kontroll, så det är fruktansvärt stabilt, så att de vet om att allting då liksom funkar ihop. Och jag ska säga det direkt. Jag har inte använt pakethanterarna. Ska vi se. Jag har inte använt alla pakethanterare. Men jag har använt en hel del. Jag har använt apt, jag har använt DNF. Jag har använt Pacman, jag har använt Portage. Och det är bara några av dem. Och i min mening då så är SUSE pakethanterare super. Med Z, S-Y. PPER, en av de kraftfullaste jag någonsin har använt alltså. Super har väckt liv i det som gjorde att jag då blev både intresserad och förälskad i Linux för många, många år sedan. Super har gjort att jag återigen tycker att det är kul att installera och hantera paket i terminalen. Och jag vill lära mig Super, vilket inte är så svårt. Eftersom att ett enkelt Super-H eller Super-frågetecken, ja, de ger dig de flesta kommandon som du kan använda och utföra med Super. Alltså det är fruktansvärt kraftig pakethanterare. Apt, släng dig i väggen säger jag bara. Ja. Och DNF, alltså nej, super det, alltså verkligen. Sen har vi då det som gör OpenSUSE eller SUSE överlag väldigt speciellt, och det är deras systemhanteringsverktyg JAST, som står då för Just Another System Tool. Och jag förstår poängen med JAST. Och det är att SUSE, och då inte OpenSUSE, det är ett enhetligt administrativt verktyg som funkar på alla skrivbordsmiljöer och alla fönsterhanterare. Så därför förstår jag att det inte ser riktigt rätt ut på någon skrivbordsmiljö eller fönsterhanterare. Och att det är ett kraftfullt verktyg, det kan man faktiskt inte sticka under stolen med. Men behövs det? Inte för en hemanvändare tycker jag. Men för en systemadministratör så är det nog bland de kraftfullaste systemverktygen du kan använda. Sen har vi då det helt otroliga verktyget Snapper. Det här är ju inte specifikt för OpenSUSE, men de har implementerat det på ett sånt sätt som gör att det är överlägset alla andra installationer. Det är ett verktyg som jag har haft både oturen och äran, beroende på hur man ser det, att använda. Vid första tillfället hade jag sabbat mitt KDE-system. Det som är, om man ska säga så här om Super och OpenSUSE, när du använder pakethanteraren i OpenSUSE så håller den inte i handen. Vill du ta bort kritiska paket så säger den bara, varsågod, gör det. Jag skiter i vilket. Varsågod. Och då hade jag då sabbat mitt KD-system, om vi kallar det så då. Så pass att jag inte kunde göra en drup som är då en distributionsuppdatering som det står för. Det roliga med super är att du har lite olika kortkommandon istället för att skriva exempelvis sudo super install, så skriver jag bara sudo super in och så det jag vill installera. Eller så skriver jag sudo super ref för att liksom uppdatera liksom paketen med de paketkällorna för att göra en installation. Och vill jag då göra en uppdatering så skriver jag bara sudo super upp. Och vill jag då göra en distributionsuppdatering så gör jag sudo super dup dup. Så att bara det är att den har liksom lite olika, du behöver liksom inte skriva ut hela kommandot. I alla fall, det hela slutade då med KDE där att jag var tvungen att gå tillbaka till den allra första snapper av bilden för att återställa systemet till original. Och när jag gjorde det var det inga problem. Det var liksom bara återgå och göra det och allting gick att installera in som vanligt. Snapper, row, det enda du behöver göra när du har rulla tillbaka ditt system till den versionen du vill ha. Det går in i terminalen och så skriver du snapper, eller sudo snapper rollback och så är du tillbaka på den versionen. Det tar 2 sekunder så är du tillbaka. Det tar, som jag har både hört och läst att på andra system så kan det ta timmar alltså att göra det här och få den här utrullningen, tillbaka rullningen. Medan på OpenSUSE så tar det sekunder. Den tänkte lite, en sekund och sen var det klart. Så du bara startade om systemet och så var, liksom, så var du liksom på den versionen. Andra gången var faktiskt nu i fredagskväll. Det visar sig att den programkällan eller repositorien som jag hade i mitt system hade stora problem och då gav det ett felmeddelande som gjorde att jag inte där heller kunde göra en dup. Efter lite sökande på OpenSUSE forum visade det sig att det inte var något allvarligt med att ha det här repositorien. Så jag plockade bort den källan. Det löste i och för sig inte problemet med paketet som orsakade problemet. Problemet var att paketet var ett väldigt viktigt paket. Det var nämligen ett MESA. Alltså det som ett paket som styr hela bildskärmens uppdateringar och så vidare. Men jag tog då beslutet att avinstallera MESA. Och som sagt var, OpenSUSE håller inte handen. Så det som hände det var att när paketet var avinstallerat så var skärmen svart.
Ja. Man lär sig av sina misstag, säger de.
Det gör man, ja. För jag hade tänkt att jag skulle installera det igen. Men det, och jag startade om systemet. Kom in i en terminal. För att kunna liksom göra en installation av MESA. Och så liksom, för att installera det korrekta paketet igen då. Men... det gick ju inte. För det var fortfarande trasigt. Så att som tur och oturen då så hade jag då nyligen typ dagen innan lagt till och installerat paketet från den här Pacman-källan som det här repositorien heter. Så det var ju bara att starta om igen. Så valde jag snabbare bilden från innan Pacman. Och när då datorn startade normalt gick jag in i terminalen, skrev sudo snapper rollback, starta om igen och med den rollbacken som standardbild, gör en dup, ännu en omstart och alla problem var lösta och inte ett spår av mina misstag.
Skönt, mycket skönt.
Ja, jätteskönt. Det här låter kanske som att det var omfattande och som sagt, hela den här proceduren tog alltså kortare tid än 10 minuter. Att starta om och installera om och göra en uppdatering.
Vad gör du med all tid? Det här är... Vad gör du med all tid som blir över då?
Då testar jag KD. Och som sagt var, världsläget är ju som det är. Jag använder som sagt var Gnome. Nackdelen med Gnome i det här läget då är ju att det är ju visserligen en icke vinstdrivande organisation, precis som KD. Men det är då baserat i USA, Kalifornien närmare bestämt, medan KDR då har sin bas i tyska Berlin. Och då har jag tänkt, kanske jag ska gå över till KD och liksom köra KD istället. I alla fall tills världsläget har lugnat sig lite. Ursäkta, jag har fått en kråka i halsen. Och då har jag... min vanliga dator som jag sitter med nu, som jag då kör som vanligt med OpenSUSE och Gnome. Sen har jag min gamla dator där jag kör OpenSUSE, exakt samma installation fast med KDE. Och på samma sätt då så försöker jag ju då testa KDE-program istället för Gnome-program, om man säger så. Jag försöker ersätta, inte för att det behövs, men jag vill gärna, när jag ändå håller på så vill jag ändå testa fullt ut, så att säga. Och då har ersatt de program jag använder till vardags på min vanliga dator, har jag ersatt med en KDE eller QT-version av det programmet istället för en GTK-version. Och som sagt var, KDE har många stora fördelar. Och en av de största fördelarna är ju då det som jag redan nämnde, att det huvudsakligen utvecklas i Europa, är dess flexibilitet. Du kan ju anpassa och få KDE att se ut precis hur du vill. Och du kan ju anpassa in i absurdum om du vill, helt enkelt. Och en av de stora nackdelarna då med KDE, när vi ändå är inne på det, så är det ju att du kan anpassa KDE in i absurdum. Det kan ju vara så att jag har ju suttit och inte fått ett riktigt, så att säga, arbete gjort, utan hela tiden pillat, trixat och ändrat och glömt av att göra det jag skulle göra, för att det är ju roligt att pilla och trixa och hålla på också. Men det som stör mig allra mest, det är ju så att KDE har ju fått från och med version 6.0 5 tror jag det var, va? Eller var det nu 6.6? Lite osäker där. Så har de ju fått in i sitt installationscentrum att du kan välja att ha vilken typ av skrivbord du vill ha. Ljust på dagen och mörkt på kvällen. Precis så som jag har det på Gnome med ett tillägg jag har. Det funkar inte riktigt, tycker jag. För det första, om du ställer in det som jag har gjort med Gnome på plats, så att säga, att den ska ändra sig beroende på vilken plats jag är på. Så på något vänster tycker den inte om att jag är i Sverige, utan den påstår att jag är någonstans i, jag vet inte var jag är någonstans. Ibland är jag i Afrika, ibland är jag i USA eller någon annanstans enligt det här. Så att jag har fått ställa in den då på koordinater istället, för att det ska funka så bra som möjligt. Men på vissa program så funkar inte det här ändå, utan du måste alltså stänga av det och starta upp det igen. Alltså för att den ska ändra från ljus till mörk eller mörk till ljus. Och det alltså,
du har
inga problem med.
Du har inte någon VPN, eller något sånt igång då?
Nej. Ingen VPN igång. Nej, det hade förklarat saken i så fall, men jag har ingen VPN igång. Och då tycker jag att då borde den ha ju talat om att du är där VPN:en är också. Men det gör det, den är lite olika överallt. Inte samma hela tiden. Så att det är en av de här grejerna som gör att jag liksom stör mig lite på det. Sen är det här med notiscentrumet som finns. Jättetrevligt notiscentrum där du får alla notiser liksom in i vad det nu än är. Men du kan inte klicka på dem. Vissa går, men andra går inte. Och det stör mig något fruktansvärt, för får du en notis i Gnome, alla går att klicka på och då kommer du till appen. där liksom notisen är. Men i KDE så funkar inte det. Du får alltså stänga ner notisen och gå till programmet. Inte klicka som jag gör i Gnome då, på notisen. Notisen stängs ner och jag kommer in dit jag ska. Exempel, jag kommer inte ihåg om det är så med Thunderbird. Men jag tar det som ett exempel. Får jag ett mail i Gnome, får jag en notis om det. Trycker jag på notisen, stängs notisen ner. Jag kommer in i Thunderbird direkt i brevet. Så som det funkar i KDE. Vissa program funkar ju som sagt. Så jag ska säga att det är så. Men jag tar ju KDE eller Thunderbird som ett exempel. Du kommer ett mejl, du får en notis om att nu har det kommit ett mejl i Thunderbird. Du klickar på notisen i notiscentrumet och ingenting händer överhuvudtaget. Du får alltså gå upp till och trycka på krysset för att stänga ner notisen, ta bort notisen om du inte vill ha den kvar. För att sen gå till Thunderbird, öppna Thunderbird och sen öppna mejlet. Alltså du kommer inte rakt in. Och det, sen är det några andra sådana här små grejer. Alltså jag kan inte komma på något mer just nu bara för att jag sitter i Gnome, ska jag säga då. Men hade jag suttit i Korea så hade jag liksom kunnat peka på där och där. Det, sådana, alltså jävlar, det irriterar mig.
Ja.
Men som sagt, får man bara ordning på de här små grejerna så tror jag att KDE hade, för min del då, hade varit jo, nu vet jag en så. Det är det här, i Gnome om man sitter på en laptop, du kan styra nästan hela skrivbordsmiljön inom gester på din trackpad. Om du, alltså du behöver inte göra, du kan alltså gå från program till program, öppna nya program och så vidare. Bara genom olika typer, byta skrivbord och alltihopa. Bara genom att använda antal olika fingrar, olika vägar, håll du använder dina fingrar på trackpaden. Det funkar inte i Gnome, eller i KDE. Det är samma sak om jag sitter i Gnome. Jag kan ta Tuba som exempel. Tuba är ett program för Mastodon. Går jag in på ett inlägg så kan jag alltså svepa tillbaka för att gå tillbaka till huvudlistan. Det går inte, utan jag måste hela tiden i exempelvis Tokodon heter den i KDE som jag använder där. Jag måste hela tiden gå upp till liksom tillbaka pilen för att gå tillbaka. Ja, lite sådana här små grejer. Det är samma sak i webbläsaren. Fram och tillbaka gör du genom gester på nu pratar jag Firefox. De gör det genom gester på trackpaden. Det går på Firefox i KDE också till viss del, men de är oftast tvärtom. Ska du gå tillbaka så ska du svepa framåt så att säga. Men jag märkte det nu senast, så att jag ska inte ta det egentligen. Så var det väl, hade de flyttat tillbaka tror jag med 6.7, ja. Så nu kunde man göra det på 6.7. Ja, men det är sådana grejer. Och fördelarna med Gnome, de har man ju redan nämnt då. Den största fördelen med Gnome är att när man har kommit på hur Gnome-utvecklarna menar att man vill att man ska använda den skrivbordsmiljön, alltså det jag redan har nämnt med trackpad och så vidare, så är det som sagt det mesta överlägset. Att arbeta med olika skrivbord för olika typer av uppgifter. Sen har vi då tilläggssystemet. Att med olika typer av tillägg förändra hur Gnome ser ut och bete sig, det är ovärderligt. Men som jag sa tidigare då, har man omfamnat och verkligen förstått hur man ska använda Gnome, så är det som sagt var överlägset inom mig. Det finns inget annat skrivbordssystem som funkar likadant som Gnome. Det är en av anledningarna till varför exempelvis inte har, du endast har en stängknapp som standard i alla fönster. Du har liksom inte att lägga ner dem eller förstora och så vidare. För det är inte meningen, du ska ha en app, ett program per skrivbord. Och sen sköter du allting bara med trackpaden så att säga. Men en av nackdelarna då med Gnome är att det är sitt absolut grundutförande. Det är inte oanvändbart, men det saknar ju som sagt en del funktioner som man får genom tilläggen man installerar. Och Gnome är ju lite mer konservativt i sitt sätt när det kommer till anpassningar. Det är inte lika anpassningsbart som KDE, det är det inte. Du kan i och sig installera tillägg och du kan ändra det mesta. Men som sagt var, i grundutförandet är det är så här har vi bestämt att det ska fungera. Det är så liksom det är. Och som jag nämnde tidigare då, så är ju då KDE mest utvecklat i Europa. Mina Gnome har mer USA-präglad utveckling. Men ja, det finns Gnome-utvecklare i Sverige och i resten av världen också. Men som sagt var, huvudsakligen så är Gnome i USA och KDE i Europa.
Det var svettigt.
Det var svettigt. Ja. Några frågor eller något?
Men ska du inte gå över till KDE då? Du som ändå tycker att det ska vara europeiskt.
Det är ju därför jag har det på en dator till, så att jag håller på och omställer om mig. Jag håller ju faktiskt på med det. Men än så länge, som huvudsystem, nej. Jag har ju däremot funderat på om jag ska köra både KDE och Gnome på samma dator. Så att jag kan växla däremellan också.
Ja.
Men ja, nej. Än så länge så... Jag håller på att lära mig KDE, om man säger så. Så att... Det kommer att ta, än så länge så kör jag, kommer jag fortsätta med Gnome.
Ja, men jag förstår det. Det är stabilt, det är det.
Ja, det är det. Och nu med tanke på Gnome 50 som jag redan, som vi sa tidigare, så, ja, man vet ju inte.
Nej, det kanske kan vara värt att smaka på USA ett litet tag till.
Ja, jo, nej men... Som sagt, jag bytte Fedora till OpenSUSE. Det får räcka så länge än så länge. Men som sagt, det är alltså, ärligt talat. Den här slamkryparen, det är distro som man liksom knappt hör om. Alltså, alla pratar om Arch och Fedora och Bessat och Cashy och allt vad de nu heter. Men OpenSUSE, det är alltså, jag säger bara det är... Jag har nog aldrig testat den mer kraftfullare distribution. Samtidigt som den är så snäll mot dig. Att du kan liksom, ja du gjorde fel. Skyll dig själv din jävel, men jag går tillbaka då.
Ja, jo, men det, man ska ju hitta sådana grejer och tycker man om dem så ska man ju stanna vid dem.
Ja, precis.
Jag menar, det är ju därför jag är så tråkig och sitter med mitt taxi då. För det tycker jag funkar som mig.
Ja. Ja, men som sagt, det är ju det jag tycker är lite tråkigt då med Tuxedo, att det är baserat på en LTS av Ubuntu. Visserligen så är Tuxedo något rullande också, men grunden är ju fortfarande LTS. Och det innebär att den får ju inte de nyaste grejerna direkt. Det tar ju en stund. Visserligen var, måste jag ju säga det, när jag körde testade Tuxedo så var de ganska snabba på när den nya... KDE 6.6 kom. De var ganska snabba på att rulla ut den. Det var de. Så att, ja. Så, som sagt då. De var ganska snabba när det var utrullningen av KDE. Men som sagt, du får ju inte den nya kärnan i... Jag vet inte vilken typ... Vilket nummer på kärnan som Ubuntu LTS ligger på.
Nej, men det är ju lite det där att jag är ju... För mig gör det ingenting om det går långsamt. För att förut, när jag höll på med Linux och man testade och donade och grejade, man ville ju ha liksom allt det senaste. Det skulle ju bara... bleeding edge liksom. Det var det bästa man kunde ha, men nej, jag vet inte. Jag tyckte inte jag märkte så stor skillnad, och nu vill man ju bara att det ska funka.
Jo, men det är ju det som är lite roligt med OpenSUSE, att du får kakan och äta den samtidigt. Det är som att de testar paketen innan de rullar ut dem. Så de är ju inte lika bleeding edge som Arch exempel.
Nej.
Så att de ligger typ säg nu kommer jag inte ihåg exakt datum. Det var i onsdags som Gnome 50 släpptes. I onsdags så kunde du säkerligen installera Gnome 50 på Arch, bara så där rakt upp och ner utan problem. Och jag får nog vänta i alla fall till tidigast imorgon, en vecka då, innan jag kan installera Gnome 50 om jag vill göra det. För att de testade det först. Men som sagt, och det sa jag ju inte tidigare, de är fruktansvärt snabba på att uppdatera programmen, över, alltså andra vanliga program. Sånt som du oftast får använda Flatpak eller något annat, App Image eller vad som helst, för att du ska få den senaste versionen. Fedora däremot, de är jättedåliga på att uppdatera sina paket. Sådana program som inte används lika ofta, som är liksom ja, precis. Vi kan ta, vad ska vi ta? Audacity som vi använder nu till exempel.
Ja.
OpenSUSE har den senaste versionen, precis som Flatpak-versionen. När jag körde Fedora så låg den, jag tror det var 2 eller 3 versioner efter i Fedora. Och ja, den låg nog 3 versioner efter som RPM och 2 versioner efter som deras egen Flatpak.
Ja, det kan ju vara lite jobbigt.
Ja, precis. För vissa grejer vill man ju ha. Nu säger jag ju inte att jag vill ha hela systemet, bleeding edge hela tiden. Men vissa program som exempelvis webbläsarna, de vill man ju ha den senaste versionen av.
Ja, det vill man faktiskt.
Ja, så att... Och där är det liksom ett par dagar eller max en vecka senare så har du den senaste versionen av vad det nu är för något på OpenSUSE. Det här har ju faktiskt inneburit en annan sak. Det här har ju faktiskt inneburit att jag kommer att ändra min rekommendation när det kommer till just att rekommendera distribution till folk.
Spännande.
Jag kommer då, ja, jag har ju sagt att Fedora, Silverblue eller Bessite, om man vill spela. Jag säger numera, jag säger väl som micro-OS-delen då, kan man väl säga, som både vad heter de? Aeon och Kalpa är Kalpa och Aeon, beroende på vilken skrivbordsmiljö man vill ha, skulle jag rekommendera folk som vill testa Linux och har noll erfarenhet. Eller då men där ligger jag kvar, Bassite då, om man ska spela. Så, att, så bra tycker jag om SUSE. Så att jag ändrar min rekommendation från Silverblue till Kalpa eller Aeon.
Det är inte bara nyhetens behag då. Du vet, man är lite nykär och allting är som att gå på moln.
Nej, på grund av att eftersom att de då är oföränderliga releaser så har du inte samma möjlighet att använda super i dem, eftersom att det är ett terminalprogram och du har inte tillgång till rotsystemet i dem.
Nej.
Däremot så är de fruktansvärt stabila, även om de står som experimentella och rolling release skulle jag säga, release-kandidat. För jag har ju testat dem också på en annan dator och inga fel på dem. Helt stabila.
Ja, då är det väl bara att köra då.
Ja, precis. Det var det jag hade om OpenSUSE. Och det var väl en hel del, va?
Det var massor.
Ja, precis.
Men det är ju rätt bra. Om du pratar så dricker jag.
Ja, jo, precis. Då fortsätter jag. Jag ska ta en klunk så jag är lite torr i halsen.
Ja.
Då fortsätter jag faktiskt till veckans tips eller app. Och den här gången så är det faktiskt en app som jag för det första och främst använder på min telefon. Den heter Frigoli. Nej, det gör den inte. Frigoligo heter den.
Ja.
Jag kan inte prata. Frigoligo. Det är en app som du kopplar. Om du använder systemet Wallabag. Kommer jag med en annan grej. Wallabag är en självhostande. Det finns även. Man kan även använda en hostad version. Läs det senare. Om du kommer ihåg gamla Pocket som Mozilla la ner här för inte så länge sedan.
Oh.
Eller vad heter den? Kommer inte ihåg vad den heter. Det finns ju en annan också. Sån tjänst. Ja, skitsamma. Det är i alla fall en läst senare tjänst. Det betyder att du lägger in artiklar och webbsidor du vill spara och läsa lite senare. Så får du ett mer lättläst utförande på dem. Och den här appen då kopplar upp sig mot din Wallabag. Så att du kan läsa dem genom den. Det finns en Wallabag-app på telefonen. Men den är lite gammal just nu. Och det här är väl ersättaren, ska man tro. Men det roliga med just Frigoligo är då inte bara att det är en app till din Android-telefon. Idag när jag gick in på den GitHub som ligger till Frigoligo som ligger i våra show notes så insåg jag då också att den finns ju faktiskt till dig som använder en iPhone också. Så att den finns både i App Store, Google Play, F-Droid och Easy on App-Droid. Men det slutar inte där. Den finns även som flatpack till din Linux-distribution. Så att du kan alltså ha den både på datorn och på telefonen. Jag har startat upp den på datorn en gång. Jag har inte använt den där. Men den ser exakt likadan ut som den gör på telefonen. Så att den borde ju funka exakt likadan. Men det stoppar inte där. På GitHuben så finns det även en liten länk till en liten webbapp om man vill testa den. Om man har en Wallabag så skriver man in sin Wallabag-adress i den här adressen som är på den här länken. Och då kan man testa den. Den här appen använder jag väldigt mycket när jag läser igenom nyheter som jag ska ha med både i podden och skriva vidare om på bloggen. Då använder jag den här först och främst och sparar alla nyheter från mitt nyhetsflöde så att jag kan läsa igenom dem i lugn och ro när jag vill. Ja. Precis.
Ja. Mm. Då har vi bara det roligaste kvar då.
Visst har vi.
Ja.
Ja. Det är att vi ska avsluta nu eller vadå? Nej. Nej, vi har ju en liten cliffhanger sen ända från det att vi startade idag. Och det är inte nog med att det är Anders pris. Det är så att från och med 1 april så har vi igång en webbshop där man kan handla tröjor. Vi har som sagt en t-shirt, vi har en hoodie och en keps för tillfället som man kan handla. Tröjorna är av en fruktansvärt bra kvalitet av ett organiskt organic cotton stod det i alla fall på den jag köpte. Webbshoppen ligger i Frankrike så det är en europeisk webbshop. Vi hostar den inte själva utan det är en sån här typ tryck på beställning shop. Men jag måste säga att trycken blir jättebra. De är jättefina. Och som sagt då, det är jättehög kvalitet på själva tröjan. Och den här kommer vi då att lansera Av alla möjliga datum i världen så valde jag 1 april helt enkelt. Mm. och från och med 1 april så ska webbshoppen vara uppe och rulla. Adress kommer då. För jag måste göra lite justeringar innan vi kan lansera ordentligt. Och till att börja med då, under hela 1 april så får alla som lägger in koden april 10% på valfri produkt. Och det här gäller ju som sagt nu i april. Sen så kommer 10% även ligga kvar för alla er som är fikakompisar. Kommer alltid att få 10% rabatt på inköpen som ni gör i den webbshoppen. Ni kommer få en speciell kod, rabattkod vid ett senare tillfälle efter att april är över. Då kommer jag liksom bryta det här som jag har sagt redan från början. Att jag kommer inte skicka ut mer än ett mail varannan vecka till våra medlemmar som är ett nyhetsbrev då som jag skickar ut. Det här är en av få gånger jag kommer bryta det. Jag kommer att skicka ut det separat till alla som är betalande medlemmar hos Linuxfika. Så att ni hädanefter kommer att få alltid att få 10% rabatt. Du har också en tröja, precis som jag.
Inte på mig nu.
Nej, jag råkar ju ha min på mig. Ja. Vad tycker du om den?
Ja, jag tycker den är jätteskön. Ja. Det är väl en av de bästa t-shirtarna man kan ha.
Ja, jo, naturligtvis.
Ja.
Ja.
Jo, det är ju så. Jag får väl köpa mer. Man får väl beta-testa shoppen lite mer.
Jag tänkte faktiskt att jag skulle köpa mig en hoodie.
Ja.
Eller en hackartröja som jag tänkte jag skulle namnge den.
Ja.
Hackartröja.
Ja.
Ja, och du Anders, ett mejl till redaktionen @linusvika.se med vilken storlek du vill ha, så skickar jag en sån till dig. Och färg kan du tala om också. Tala om vad du vill ha för färg och tala om vad du vill ha för storlek. Så får du en jättefin t-shirt med Linuxfikas logga på. Ja, så är det vi har det nu i alla fall.
Ja.
Någonting mer?
Nej.
Nej. Som sagt var, ni kan alltid komma i kontakt med oss. Det gör ni på samma adress som Anders ska skicka sina uppgifter på. Det är till redaktionen @linuxfika.se. Sen har vi ju då linuxfika@mastodon.sweden.se är vårt huvudkonto på Mastodon också om man är intresserad av att kontakta oss där via. Ja. Vad säger du? Tack och hej.
Ja, tack så mycket. In och shoppa. Ha det bra. In och shoppa nu.
Nej, så inte nu. Sen.
Ja, sen.
Sen, 1 april.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Ha det gött.
Ja, detsamma. Hej.
Ja, hej.